Värvet görs i samarbete med Acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Varenda djur jag skjutit har jag ju skurit upp själv, tagit ut inälvorna på och varit med och liksom dragit bort huden, och liksom, jag har gjort det där skitjobbet också, så att det känns, och det vill jag fortsätta göra, för att göra det gör att man tänker verkligen efter innan man skjuter.
Rätt varvet. Det är snart 5 år sedan Nour El-Refai gästade Värvet. Det var avsnitt 29. Värvet hade funnits i drygt ett halvår. Nours starkaste minne från den intervjun var de långa tystnaderna. Mitt starkaste var att hon berättade att hon aldrig mer ville ställa sig på en stand-up-scen. Mycket har hänt sedan dess. I dagarna är hon ute på turné med sin show En komisk depression som innehåller mycket stand-up. Vad som har fått henne att gå tillbaka till stå-upp-komiken ska vi prata om strax i den här intervjun, men också om känslorna kring att döda ett djur och hur det är att snart fylla 30. Det här är Revervet, avsnitt 8, med komikern och skådespelaren Nour El-Refai. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu rullar vi. Hur mår du?
Jag mår bra. Nu ser vi inte varandras munnar, men det gör ingenting.
Hur gör jag nu då med munnen?
Jag ser faktiskt munnen lite.
Okay.
Jag ser igenom ett svart filter.
Ja, jag fattar. Du är ju ute på turné nu egentligen.
Mm.
Men hur ser dina dagar ut runt giggen?
Det är ganska intensivt när jag väl är ute. Då är det liksom... Förra veckan igen körde vi så här liksom... Alltså hur många gig som helst på en vecka. Det var liksom dubbla 3 dagar i rad och sånt där. Men nu har jag bara varit i Lund förra veckan. Mm. Hemstaden min.
Ja.
Så att det var väldigt mysigt.
Blev du profet?
Jag har redan fått den rubriken en gång faktiskt.
Mm.
Så att...
Ja, förlåt.
Ja, nej men du hade kunnat läsa på om det. Men det gör ingenting. Ja. Nej, jag skojar. Nej, men jag fick den för några år sedan. Så var jag väldigt nöjd att jag var profet i min egen hemstad. Mycket mäktigt. Men så nu var det mer så här, jag var extra nervös såklart och så. Men också extra mysigt för att mina brorsor var alla samlade och så.
Och de var, du fick ett fint mottagande?
Ja, det fick jag. Det var väldigt, väldigt fint.
Fick du även här i Stockholm när jag såg dig för 2 veckor sedan kanske?
Ja,
mm.
Jo men det har varit grymt här också. Det blir lite så här extra bara läskigt för att det är hemstaden liksom. Och så tänker jag att folk sitter där och ser igenom mig och så här. Men de kommer ju inte dit om de inte tycker om en. Så att det är ju liksom ändå redan lite vunnet. Men det är bara, man tror det innan man har gått upp på scen.
Men det känns ju som att ju mindre ort desto större risk att någon som inte gillar det kommer dit. Därför att det händer kanske inte så jävla mycket då om i Årgäng. Nu kanske inte du spelar i Årgäng, men
ja, men jag tror inte det. Alltså grejen är att jag har ju varit på en turné redan med den här föreställningen och då var jag åkte med Riksteatern och då var jag liksom överallt. Mellerud, Molkom, Älvsbyn. Alltså du vet ställen där det var så här, var den finns en teater dit kommer jag.
Mm.
Och då nej, men det kommer liksom, det är inte så kommer, det finns inte lika många, men jag tror att det är tvärtom, de liksom ligger och kör så här, 5 på Rival och sen 2 på Kina, då kommer ju folk som vanligtvis kanske inte skulle se en, men som har hört något om föreställningen eller fått ett tips om någon, så att det är mer nytt.
Men du blir inte häcklad va?
Det blir jag inte. Ibland är det några större, men inte häcklar inte, men alltså ska liksom gapa och säga grejer och det är ju större det också.
Mm. Fixar du det?
Jag blev på ganska dåligt humör. Alltså det var liksom någon i, jag kommer inte ihåg vilken stad det var, men några som kom, jo, det var i Göteborg. Ett gäng som kom in supersent och de har liksom så här parkettplatser. Så klockan är typ kvart över. Jag är liksom mitt inne i en så här rutin och de liksom 4 packade killar som bara så här väsnas och tar sig in och bara så här, tar över hela rummet och bara "Nour, älskling, nu är vi här" liksom den grejen. Då är massa bara men kan vi göra så att du är tyst bara resten av kvällen? För det är liksom inte kul för någon. Så de har inte betalt för att lyssna på dig. Men jag hade också kunnat göra ett skämt på det. Om jag hade varit i det modet. Men det var jag inte just då. Mm. Jag bara tyckte så här. Åh! Tyckte det var störigt.
Men du kom i hamnen då. Det blev bra.
Ja. Det var ju bara så här. Be dem vara tysta. Sen så gick det jättebra. Men och de hade väl liksom sunt förnuft. Så att de fattade att nej, men det här är bara störigt.
Mm.
De hade ju kunnat fortsätta hålla på. Men då hade jag kastat ut dem. För att det är ju inte liksom, även om det är så här, ja, jag ska kunna hantera sånt, så är det så här, fast det är ju så många andra där som har betalt för en upplevelse som inte handlar om att en full snubbe ska ta fokus. Nej, liksom.
Men har det hänt att du har skickat ut folk?
Nej, det har aldrig hänt faktiskt.
Gud vad skönt.
Mm.
Jag funderade på en grej, för att nu har jag har inte gjort vansinnigt mycket intervjuer så här. Kanske en lite klurig fråga, men Jag funderar lite grann på hur jag undviker din mediala autopilot.
Mm. Du frågar mig den hur du ska kunna göra det.
Mm.
Nej, men jag tror i princip att det är omöjligt att liksom så här, ibland är det så här, när jag sitter i liksom morgonpasset, för att man är liksom ett kompisgäng och man sitter så länge, så plötsligt så bara har man glömt bort att det faktiskt är liksom att man sänder ut det så, för att man sitter och snackar liksom. Då kan man tappa det lite, som man sa, hoppsa, har jag berättat det i radio liksom och så.
Mm.
Men är du sugen på att höra snaskiga hemligheter och så eller liksom?
Nej, det var absolut inte så. Jag bara tänker så här, för det märker ju jag också efter, ja men nu har inte jag alls blivit så exponerad som du, men efter 5 år med det här så har jag ju ändå gett en och annan intervju, och jag märker ju själv att jag tenderar att liksom, ja men svara likadant bara, för att jag inte orkar. Det är ju inte så ofta jag gör det heller, så att jag måste utmana mig själv när jag får samma fråga, så här, varför heter det värvet, eller är du inte rädd för att kändisarna ska ta slut?
Jo, men om man får samma frågor om och om igen så blir man ju liksom lite expert på att svara på dem. Så att, och jag har ju ganska, jag kan nog säga att så här, i början av min karriär så fick jag ganska mycket samma frågor. Så här, du är ju så ung och du är så provokativ och du är så och så, och du är tjej och berättar du jag var tjej. Och kanske nu att jag mer får prata om så här, vad mycket du har gjort liksom, på din, för din ålder, och vad många olika saker du har gjort, att det liksom mer blir sådana frågor. Men det är ju inte så konstigt. Det är liksom, och sen vill ju folk säga, men är det något vi inte vet? Har du någon dold talang? Så jag har liksom ingenting sånt. Jag har inga dolda talanger. Allt som jag är duktig på, det vet man liksom om.
Mm.
Det har jag inte varit så här blygsam med så. Nej. Hålla på med eller jobba med. Men sen finns det liksom inte så mycket annat intressant.
Nej. Nej, vi får se då ifall, om det bara blir autopilot eller ifall jag kan liksom rucka dig åt något håll i alla fall. Men du, det var väldigt roligt att höra vår intervju. Den var ju ganska tidig. Det var ju så här avsnitt 29 skulle jag gissa. Det vill säga mitt första år fortfarande. Och roligt att jag så här skryter om att jag har köpt nytt ljudkort i början innan du kommer in. Och sen så tycker jag också att du är väldigt tålmodig på att svara på frågor så här, som jag kanske kunde ha läst mig till och så. Men det här var väl på tiden när jag fortfarande tyckte att det var coolt att inte göra research.
Mm-hmm. Jaha, jag minns inte det så. Men vad kul att du minns att jag var tålmodig. Det är bra.
Mm. Ja, herregud. Jag hörde Messiah Hallberg intervjua dig i den här Sveriges 20 roligaste. Nu var ju det en ganska ofärsk intervju också, men han pratade ju liksom om att han är rädd för dig. Och jag tycker att det låter inte som att jag är så rädd för dig i den intervjun som vi gjorde.
Nej. Det är ju bra.
Fast ändå lite.
Men jag gjorde en sån här förintervju. Jag ska vara med i Skavlan på onsdag. Och då skulle de göra en sån här förintervju. Och då sa han så här, vad är den liksom största fördomen om dig? Och så. Och det är just det, att folk liksom säger så här, men jag har varit lite rädd för dig. Det är alltid snubbar också.
Mm.
Det är inte så ofta tjejer, men... jag liksom undrar så, men vad tror du att det ska ligga med så här, under din säng med röda ögon, och liksom, vad exakt är det man är rädd för typ, alltså, jag kan inte riktigt förstå, men att man så här märker att så här, nej men okej, det var ingen som är, hon, det var ju inte farligt.
Nej.
Men jag fattar att det är socialt, men ja. jag har fått höra det flera gånger. Mm. Men Messiah kom väl fram till att jag inte var någon läskig, eller?
Precis, det gjorde han. Och jag tänker så här, för att nu lyssnade jag på söndagsintervjun i P1. Och då blev det, vilket inte är så förvånande med tanke på din föreställning och så där, väldigt mycket kretsade kring din uppväxt. Det gjorde även min intervju med dig som är lite äldre. Och vi pratade så här om att du vantrides i skolan på många sätt. Och jag tänkte inte att vi ska gå igenom det igen. Men det, om man inte var svinbra i skolan så brukar det, kanske inte sällan i alla fall, rendera i något slags här akademikerkomplex. Har du det?
Nej, jag har faktiskt aldrig haft det. Jag tror att det är för att jag också har vuxit upp med liksom en morsa som... hon har liksom jobbat som städerska hela mitt liv. Hon har varit ensamstående med oss. Hon har liksom aldrig ställt de där kraven på oss. Att liksom vi måste vara högutbildade och så. Utan hon har liksom lagt jättemycket fokus på att vi ska vara goda och duktiga. Och liksom hela och rena människor. Och göra så gott vi kan. Så att hon har liksom... Det var aldrig så att om man bara fick godkänt på ett prov. så var det dåligt, utan så här, så länge man presterade och klarade så var det liksom jättebra.
Mm.
Så att det är nog tack vare henne som jag inte har liksom känt det.
För du slår mig som allmänbildad, eller jag har den fördomen om dig.
Ja, men det är väl, alltså så här, jag har ju alltid varit intresserad av liksom min samtid och så, och politiskt intresserad. Så att de ämnena som jag liksom tycker om att prata om, liksom feminism och könsmaktsordning och vad det gäller liksom historien kring det, så det kan jag ju mycket om.
Mm.
Men jag vet inte hur jag skulle klara mig så här, på spåret. Och det är också så här, vad man tycker är liksom allmänbildning. Men den allmänbildning har man ju inte liksom lärt sig på universitetet, tror jag. Den handlar ju om att så här, hela tiden vara intresserad av sin samtid. Att kunna vara allmänbildad, liksom, tror jag.
Det här blir ju möjligen lite smalt då, men vi är båda kompisar med Alex Kronlund som är låtskrivare och så där. Han brukar ju tvinga sitt umgänge att spela väldigt mycket så här sällskapsspel.
Mm.
Men brukar inte du vara med på det då när det är så här allmänbildnings...
Jo, det brukar jag.
Ja.
Jag spelar nog ganska ofta sådana spel.
Ja.
Och jag tycker alltid att de är ganska svåra. Att det är ganska svåra grejer liksom. Även om man har något så här hum om eller så här, så är det ju ofta så här, och gud, ingen aning, eller vad hette nu den, och vilket år var nu det, liksom, att det alltid är sådär. Och sen någon gång så blir det en fullträff när man bara, åh gud, natur, liksom, när det är gröna frågor, då vet jag precis, liksom, så här, ge alla dem till mig, så här, då vet jag allt det. Och man blir mer allmänbildad av att spela sådana spel. Men det är också, så här, jag har ju vuxit upp med tre brorsor, när vi har spelat sådana spel så har liksom min... tvillingbror, som jag kallar honom, som är, det skiljer rätt år på oss, men han är liksom så här super, super, super allmänbildad. Så att det går liksom inte att vinna mot honom, och han är alltid så bara, är du helt jävla dum i huvudet? Alltså så där syskonretligt liksom.
Mm.
Så att då har jag också vuxit upp med att säga, jag pallar inte spela sådana spel.
Nej, jag förstår. Också en grej som brukar komma kanske av att man inte har haft superlätt för sig i skolan är ju också, eller jag antar att det har med det att göra, men det är ju det här med att man ska bli avslöjad som en bluff. Har du det?
Jag har nog haft det i, alltså när jag började föreläsa och så om liksom, nu har jag så här föreläsning som handlar om att växa upp i utanförskap och hur man liksom ska få ungdomar att ta sig liksom in i samhället igen efter att ha tillhört ett utanförskap. Och det kunde jag känna i början så här, men jag har inte någon utbildning för det här och vad jag har för rätt att föreläsa. Men jag är ju inte där för något annat än att jag är exakt den jag är, och de tycker så här, jag är känd på TV och jag ska berätta min historia.
Mm.
Så att jag har liksom slutat ha det komplexet. Det blev liksom dåligt när jag skulle så här, och kolla här all statistik och detta har jag läst. Folk är inte intresserade. De är intresserade av så här, vi har sett henne på TV, vi vill höra hur deppigt det var för henne när hon var liten och sen hur det inte var det.
Mm. Mm.
Så krasst är det. Mm. Och så berättar man det, och liksom det är ju klart att jag är expert på det.
Mm.
Min egen uppväxt.
Men är du trött på den?
Nej, inte, eller liksom, det är klart att jag kan vara lite trött på att prata om den, men du har ju sett föreställningen och den handlar ju delvis också om min uppväxt, men då berättar jag ju bara om den.
Mm.
Jag får ju berätta roliga minnen också, jag får berätta om den där liksom lilla sprätten jag var och sätta mig som liksom missförstådd unge i roliga sammanhang så att folk skrattar. Jag får berätta hur jag var när jag gick ettan och liksom, då blir det roligare.
Mm. Efter den här föreställningen, kommer du vara klar med din barndom då? Eller liksom, kan du göra någon slags bokslut?
Jag vet inte. Alltså, det är inte så att det är uträknat, utan det finns väl ett liksom, det kommer ju ur ett behov som finns just då.
Mm.
Och när jag skrev föreställningen så kom jag just på en ny insikt i livet som hade med min barndom att göra. Och då blev det den föreställningen. Och förhoppningen är att jag ska bli smartare och komma till nya insikter. Men det kanske inte behöver ha med min barndom att göra, utan om mitt liv senaste åren. Eller, det kan ju vara vad som helst.
Mm. Du hade en jätterolig bit om Joe and the Juice. Som jag antar, den kan du inte köra överallt.
Nej, bara där Joe and the Juice finns kan jag köra den.
Men då gör du det.
Då gör jag det, ja. Absolut, ja.
Det var svinroligt.
Tack, vad kul.
Jag ska bara förresten fråga. Det är nästan 5 år sedan som vi såg. 4,5 som vi gjorde värvet första gången.
Mm.
Har du någon minnen från vårt första möte?
Ja, det har jag. Dels, jag minns när du bara spontant frågade så. Eller jag kommer på 2 specifika saker. En var att jag kom ihåg att jag sa att jag aldrig någonsin kommer göra stand-up igen. Vi pratade ganska mycket om det, att så här, jag hade lagt av. Och sen minns jag att du vid ett tillfälle blev... att det blev tyst jättelänge. Eller det som känns som jättelänge. Och att du så här, tog med dig i intervjun. Jag tyckte att det var lite roligt att det var så här... Jaha, att du bara lät det vara supertyst. Att du liksom inte kom på något att säga. Att det var lite...
Ja,
så... att det känns som en sån här värvet-aktig grej nu i efterhand. Men det fanns ju inte något riktigt myntat värvet-aktigt kanske då.
Nej, men pauserna var otroligt långa. Ja, nej, men det där var roligt. Vi kommer komma till det här med att du sa att du inte skulle göra stand-up något mer.
Mm.
En grej som vi pratade om också i det mötet, som jag släppte lite för lätt tyckte jag, det var poesin. Vi pratade om att du skrev när du var ung och att du liksom hittade något slags driv i det. Men du pratade också om att du fortfarande skrev poesi.
Ja.
Hur ser det ut idag?
Det ser ut så att jag... ibland skriver någon... Nu, det senaste jag skrev en dikt nu var när Bodil Malmsten gick bort. Då skrev jag en dikt om det. Det var för att det bara liksom kom till mig som så här... och jag visste inte riktigt något annat. Det var inte så att jag kände... åh, det här vill jag skämta om. Jag vill skämta om hur det var när Bodil Malmsten dog. Liksom. Det finns inga skämt att skriva för mig där i alla fall än. Men... så då blev det en dikt. Men jag är inte, jag liksom, jag gör det inte tillräckligt ofta och så för att det skulle kunna bli någonting.
Men det, och du skriver alltid bara för byrålådan, säger man så, skrivbordslådan eller?
Ja.
Ja. Men en dag?
Nej, eller det finns ingen planerad, och jag har liksom ingen dröm om att släppa någon diktsamling liksom. Jag vill ju skriva skönlitterärt, men hellre liksom roman och novell och sånt än att liksom skriva dikter.
Det hade passat dig jävligt bra att ha en diktsamling i för sig.
Ja, men ska jag inte liksom vara 20 år till då på mig, eller? Klär inte det mig ännu mer att vara liksom en lite tant, alltså så här, och ha en diktsamling, eller?
No, jag vet inte. Det känns också lite... det känns, vadå, ska du vara 49 när du debuterar som diktare? Ja, det kan vara. Ja. Ja, det är bättre att du bestämmer det, tror jag. Men
nu, alltså grejen är att nu jag tänker bara på det här att jag kommer aldrig göra, alltså, så är det bara, jag litar inte på någonting jag säger i värvet numera. Så att det kanske är så att jag släpper en diktsamling om 1 år.
Mm.
Vi får se. Men probably not.
Samtalet eskalerade och kom att handla om just skrivande i stort, eller om det var tvärtom. Och då hade du ambitionen att du skulle släppa en roman 2013.
Mm.
Nu är det 2017.
Mm.
Vad händer där?
Ja, det som händer är ju att jag får massa andra jobb att göra. Som jag tycker är... som jag så att säga inte kan skjuta upp på samma sätt som jag kan med en roman. Jag har ju liksom en förläggare och ett förlag. Och med ambitionen att de vill släppa den här romanen som... har liksom varit så här snart klar, hur länge som helst.
Mm.
Det är så lätt att skjuta upp det. För att det också så här kräver att jag avsätter ganska mycket tid, sammanhängande tid. Sånt som jag liksom aldrig gör när jag tar de här 3 månaderna på raken och bara gör färdigt det. Liksom. Utan det är ju alltid... ja, men till exempel har ju så här den här... föreställningar jag är ute med nu har ju också legat som en sån där, jag måste skriva klart den och jag måste hålla på med det.
Mm. Det var, jag höll på att jobba med här också.
Mm.
Hösten 2012.
Mm. Så något har jag i alla fall gjort sedan dess.
Ja, herregud, du har gjort hunnit med väldigt
jo,
mycket.
Jo, men den det finns en ambition fortfarande. Mm.
Men är det samma bok som du jobbar på? Okej. Okay. Mm. Och den är fortfarande, för jag kan tänka mig att i alla fall om jag hade börjat skriva på någonting för 4,5 år sedan, så gissar jag att jag då kanske inte hade tyckt att det var så bra längre. Alltså förstår du, att man skulle i alla fall vilja göra om det. Men det kanske är det du ska göra.
Nej, men alltså det är mer att jag tröttnar på de här personerna jag skriver om, att jag sa, åh, vem bryr sig om er två liksom, bara så här, jag orkar inte tänka hur de tänker, hur det blir här och sånt, utan det verkligen blir så här, för helvete, vem vill läsa detta? Men när jag går till, liksom, långt tillbaka och liksom, så ser jag ändå så här, men shit, här finns liksom text som jag är väldigt nöjd över, som jag känner så här, det här jag kan skriva liksom, det kan jag känna när jag läser det, så här. Och sen någonstans, så det som är så synd att jag inte släppte den då 2013, är att jag då liksom hade kunnat släppa en till kanske och bli ännu bättre. Nu är det ju fortfarande så att jag inte har gett ut någon bok än, och då kommer det liksom vara så här min första roman som antagligen inte kommer bli fantastisk. Men, och jag vill inte ta bort, för att så här, jag skrev ju på ett visst sätt för att jag var, alltså om man har varit 24 och skrivit någonting, så är det något annat än jag ska fylla 30 år liksom. Och jag tycker att det är fint att det är så här bevarat där.
Men du kan ju inte fortsätta skriva i samma anda, antar jag. Eller är det...
Jo, men för det handlar ju inte om mig. Så att, nej, jag okay. Kan ju visst, det är ju en fiktiv liksom, kärleksroman. Så att jag, det kan jag absolut. Den karaktären kan ju vara lika naiv eller lika så som jag var då.
Men inte, alltså, som det ser ut nu i din kalender, så kommer du inte ha tid att göra det i år, eller?
Skriva klart den eventuellt, men inte släppa den. Nej. Det kommer jag inte göra. Men det finns en ambition. Men så, det, ja. Och jag blir så trött på att höra mig själv, alltså, med den här jäkla boken som jag aldrig släpper. Men det, ja, det, den finns fortfarande med i periferin och liksom vill att jag ska ägna mig åt den och så. Men det är så lätt att inte göra det.
Men du har ju till exempel då gjort en ganska fet föreställning under tiden liksom också. Om vi bara pratar isolerat om skrivandet, kan du jobba med flera olika grejer samtidigt?
Ja, men jag prioriterar ju bort det då som inte är liksom, som inte har en deadline. Så till exempel var också då 2013 att Melodifestivalen kom i vägen och så också, så att det var liksom, det finns ju också så här omedelbara TV-grejer som kommer där jag måste så här, måste skriva den här grejen den här veckan. Och sen var jag väl med i liksom, ja, men något annat sånt där panelprogram med Kristoffer Appelqvist, och sen var det Parlament. Så att det liksom, då kan jag ju bara lägga undan det. Men jag skriver ju liksom kontinuerligt på den här romanen när det liksom, men det är inte mycket åt gången.
Okej. Mm. Men håller du på med dagbok och sånt också?
Nej.
Okej.
Någon gång har jag gjort det när jag var liten. Men sen blev jag liksom en ful flicka. Så då slutade jag med dagbok. Jag läste ett sånt bra citat som jag inte kommer ihåg vem som sa det. Jag kommer inte exakt ihåg hur exakt det lät. Men det var något sånt med att bara fina flickor skriver dagbok.
Mm.
Och jag kan känna igen det i mig själv. När det var liksom såna här rena, snälla tankar, liksom, då kunde jag skriva ner dem. Men sen när man liksom blev för liksom ful och mörk inombords, då gick det inte.
Jag använder dagboken till precis tvärtom, tror jag. För det är bara när jag har riktigt jobbig ångest och är riktigt mycket ovän med min tjej som jag skriver av mig.
Men, och då har du det så här kodat på datorn så att ingen kan komma åt det, eller?
Nej, anteckningar på telefonen.
Men vad fan? Tänk om hon ser
det. Nej, men jag skriver ofta till henne.
Okej. Okay. Förstår hon det när hon läser det då?
Ja, det tror jag.
Men då bara tänker jag som så amatörparterapeut nu, att det kan ju också vara så att kanske du har lättare att uttrycka dig i skrift än att säga saker.
Precis så. Tror jag att det är. Och det är därför också som jag går till den.
Ja, men det är ju så olika det där. För att jag skulle aldrig våga ens skriva tanken, tror jag. För att det skulle vara... Ja, men det är mer det.
Vadå?
Ja, men skriva ner... Alltså så här, de där mörka, den där, liksom, det där riktigt pinsamma. De där känslorna som är så här, när man är liksom sitt ledsnaste, fulaste. Då kan jag ju skriva det... som att det är min romanfigur som upplever det. Men jag kan inte skriva det i dagboksform, för det är för naket. Liksom.
Okej. Mm. Av rädsla att någon ska läsa det som inte är du?
Jag tror någonstans att det är det.
Är du jättedålig på så här, att hitta på en svår kod? Alltså,
Nej, men jag vet faktiskt. Alltså, jag har inte grävt så mycket i... Jag är inte tillräckligt så här intresserad av mig själv och mitt så här själsliv för att jag ska liksom den grejen har jag bara så här, det är okej, jag har lite svårt med det emotionella liksom, så här. Mm. Och det är okej, för jag jobbar ju ändå så hårt och jag betalar alla mina räkningar och jag är så snäll mot hemlösa katter och sånt där. Så att då liksom är det okej att jag är så här lite känslomässigt fucked up liksom. Mm. Men det ska jag också ta itu med någon gång sen när jag blir lite äldre.
Det här som du sa initialt att du får prata ofta om, det vill säga att du har gjort så mycket olika grejer. Det pratade vi om redan 2012. Och så här, 5 år senare så är det ju knappast mindre så. Men känner du liksom, blir det mer och mer luststyrt vad du ägnar din tid åt?
Ja, det är det. Men det är också att jag har makten numera också. Alltså att kunna välja på ett annat sätt än jag hade då när jag var yngre. Då var jag också lite så här styrd över liksom vad jag blev inkvoterad i och så. Mm. Och jag blir ju fortfarande liksom inkvoterad i sammanhang. Men det är sammanhang som jag tycker är roliga. Så då gör det liksom ingenting. Men det gör ingenting ändå. Men just att... Ja, ju folkligare du blir, desto mer har du ju någonstans att välja på, så är det. Och nu står det ju liksom feminist i pannan på mig, så jag behöver heller inte liksom så här bara ta jobb som är liksom där det är supertydligt att här finns det en feministisk agenda och så, utan jag kan också göra saker som är bara för att jag tycker det är så sjukt kul.
Som vadå till exempel?
Ja, men Melodifestivalen är ju en sån grej. Parlamentet är ju en sån grej. Sen finns det ju saker jag fortfarande väljer bort för att det känns som så här, här kommer jag inte ha kul. Här kommer jag bli kvävd i den här liksom grabbigheten. Mm. Men där jag känner att jag kan få liksom göra min lilla grej eller ha kul i sammanhanget, så går det ju liksom, så är det okej.
Parlamentet, alltså skriver man mycket till det? Skriver du mycket till det när du ska vara med?
Ja, alltså det är både och. Man skriver ju för att så här, alltså det är så många som kollar på det programmet nu i alla fall, och då måste man se till att man har roliga saker att säga. Sen är det ju liksom, det bygger ju på aktuella saker, så att även om det är skrivet liksom, alltså du har tänkt ut, säg att vi vet att nu ska vi snacka om liksom Trump, ja men då har man förberett några roliga grejer att säga om det eller några tankar. Sen kan du ju liksom inte styra, det är ju 3 andra personer som sitter och säger grejer, och sen är det de här tips från coachen och liksom sånt där, så att du måste ju kunna vara spontan och du måste kunna trivas i sammanhang för att det ska bli roligt. Mm. Och jag väntade med att vara med i parlamentet just för att jag kände mig inte trygg på det sättet. Nu kan jag verkligen veta att mina kollegor har liksom lika stor respekt för mig som jag för dem. Och liksom, ja, men det blir kul. Vi har jäkligt kul ihop. Och det blir jättefjantigt och vi kan hoppa på varandra utan att göra ont. Och...
Härligt.
Det är härligt.
Ja. Mm. Du sa så här i Värvet: jag gör ingen stand-up. Jag gjorde det ett år och det är som ett stort svart hål där jag mådde dåligt 80% av tiden. Aldrig mer stand-up. Ja. Mm. Sen gick det ju inte så jättelång tid innan du gjorde stand-up igen, va?
Jag var med på
Sunny stand-up 2014 kanske?
Ja, men det tycker jag är lång tid.
Okej. Okay.
Ja, det är ju 2 år borta från branschen.
1,5. Ja.
Ja, det var nästan 2 år. Alltså jag slutade ju innan.
Ja,
så att det var nog 2 Absolut. År jag var borta. Mm. Så att jag tycker att det är lång tid. Jag gick i KBT, kognitiv beteendeterapi.
Mm.
Där jag då liksom skulle utsättas för detta som var stand-up. Alltså det hade ju blivit en fobi för mig. Det var så pass att jag kunde inte höra ordet stand-up utan att få ångest. Jag fick liksom utslag av det. Alltså det var helt absurt. Det hade gått i en sån, men du vet, så att man kan känna från spindelfobi eller flygrädsla eller whatever, liksom, att det så här, den blev så orimlig till slut. Och det lättaste var ju att stänga av det, vilket var jätteskönt. Och jag mådde mycket bättre de åren. Men jag ville liksom ändå i alla fall så här, jag ville inte ha scenskräck, vilket liksom, den smittar ju av sig på andra saker, att jag plötsligt inte klarar av det och liksom. Så då gick jag i KBT, och inte egentligen med ambitionen att jag skulle kunna göra stand-up, men att liksom kunna så mycket som möjligt liksom göra, ja, men så att det inte skulle hindra mig i jobbet eller de beslut jag tog och så. Sen saknar jag bara det.
Mm.
Från en dag, det var som när jag sa, sluta äta kött en dag, sen börja äta kött igen. Det liksom så har gått flera år, så bara plötsligt behöver man ha det. Och nu, det är klart att jag blir nervös, men jag vet ju hur jag ska hantera det. Jag vet att liksom, jag kommer inte hamna där igen på samma sätt, därför att Det jag gjorde då var att jag, så här, jag körde för lite. Jag tyckte det var så jobbigt och så ångestladdat så att jag körde så lite stand-up jag bara kunde. Och då var det liksom så här, okej, de här stora giggen som jag inte riktigt kan säga nej till, som jag blivit övertalad till, de gör jag. Men jag gör inga klubbgig och jag gör inga såna här liksom där man bara går och matar och sådär. Det gör jag ju absolut nu. Mm. Vilket gör att det blir mindre läskigt ju liksom fler gånger man gör det.
Ja, du berättade i Värvet tror jag om ett något slags firmagig i Globen där du hade liksom en kvart och det hade gått jättebra, men du mådde liksom inget bra av det.
Nej.
Men när du då, för att jag antar att KBT, i alla fall när, om man då har spindelskräck, då får man ju titta på en spindel på internet och sen så åker man till Skansen och tittar på en spindel på håll och sen, alltså man närmar sig det. Hur gick den KBT-trappan till?
Det är ju samma, man gör som en så här skräckhierarkilista eller vad man ska säga. Man liksom bygger upp så här, okej, det läskigaste som finns är att spindeln skulle vara i mitt ansikte. Det näst läskigaste är att den skulle liksom finnas i samma rum som jag är i. Och sen bla bla bla. Så liksom, då börjar man ju så här, längst ner där, då liksom, okej, att se en spindel på bild, det är jobbigt men det är inte så farligt. Då börjar man ju med det steget.
Se Louis C.K. på bild, det var längst ner för det.
Ja, men det var nästan så att överhuvudtaget gå på en stand-up-klubb och kolla på mina kollegor. Att bara befinna mig i miljön. Det var så det började liksom. Mm. Att jag faktiskt kunde vara så här omkring. Alltså, och i den miljön som jag älskar. Jag älskar att sitta på Norra Brunn i köket och bara så tramsa med mina kollegor. Oavsett om det är jag som ska gigga eller inte. Och den här liksom känslan av att så här, även när det inte är jag som ska gigga, att man kan nästan bli lite avundsjuk. Det fanns inte under där mina första stända på. Det var bara så här, om någon bara kan skjuta mig i ben så jag slipper göra någonting. Liksom.
Mm.
Nu känner jag mig hemma i den miljön. Alltså även också att jag... Det är så, jag menar, jag kör så jäkla många. Jag körde 39 gig på första turnén. Jag kommer köra 31 denna vändan. Jag har redan gjort hälften. Alla gig blir inte lika bra. Och ibland är det jätteläskigt och ibland skrattar de inte lika mycket. Men jag håller för det. Och det är jag så jävla glad för. Att jag känner att jag inte ställer det kravet på mig. Så här. Det måste gå jättebra varje gång. Annars så liksom är det kört.
Det som jag tycker, för det här låter ju väldigt sunt då. Vilket var ditt första gig efter liksom ditt break?
Det var i Malmö på en stand-up-klubb där. Och jag började liksom så att jag hade så här, men nu ska jag göra några sådana här små, och det var ju liksom också så här, då var ju massa människor där som bara, nej men gud, hon är tillbaka på stand-up-scenen liksom, eller gud vad kul och så.
Hade de annonserat med dig?
Nej, jag bad dem att inte göra det, men det var ändå så här liksom massa komiska kollegor som kom eller så här, folk som visste att
snacket gick
ja. Det var inte liksom, men det var ändå så här ett lättare sätt att börja på och headlina inte och liksom, och det var jätteläskigt och jag var förmodligen inte så bra liksom, även om så här, det var kul skämt, men jag sa dem inget bra, jag sa, du vet, prata för fort, var för nervös.
Hade du skrivit bara nytt då?
Ja.
Mm.
Så det var ju helt enkelt så att testa det och köra det tills jag var mer bekväm. Och sen så, några av de där skämten jag skrev då finns ju kvar fortfarande. Men jag kan säga det mycket, mycket bättre nu, såklart.
Mm. Men älskar du stand-up igen?
Ja, det gör jag. Mm. Ja, det gör jag. Mm.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men det var väldigt intressant tycker jag. Jag kom till en stark insikt med hjälp av dig. I Messiah Hallbergs podd så sa du att du har liksom aldrig älskat stand-up. Och det var därför det var ganska lätt för dig att ta ett långt break. Och jag har insett att det är samma sak för mig. För jag är jättelockad av många aspekter av stand-upen. Men jag kommer liksom inte från... Jag har inte suttit och tittat på Eddie Murphys Raw och studerat honom i detalj. Sådär. Eller, ja men du vet, som jag kan tänka mig att en sån som Carl Stanley har liksom suttit och bara tittat på alla YouTube eller stand-up-klipp på YouTube som finns sedan han var noll. Jag vet inte, det här är inte ens en fråga, men det var bara intressant att du ledde mig i den riktningen, att jag förstod att det är därför som jag inte, det är därför jag slutar hela tiden, tror jag.
Mm.
För jag måste inte göra det.
Nej. Och nej, måste du inte, precis. Och jag har inte heller känt att jag måste, utan jag kommer ju från skådishållet också.
Mm.
Jag måste hålla på och göra mina figurer och röster, och det måste jag. Och på stand-up-scenen kan jag ju göra det, men jag kan ju också göra det på andra sätt. Så att jag slipper om jag vill. Mm. Men jag tror att jag har förälskat mig i det längs vägen. När jag fått hålla på mitt sätt och jag känner att så här, nej, men nu är det liksom, nu har jag min egen stand-up-publik som kommer att få lyssna på mig som ståuppkomiker. Och de skiter i hur konstformen ser ut och borde vara så här, det där är inte stand-up, liksom, sånt som jag har hört. Och jag fick ju 2016 årets kvinnliga, och då, det känns också som så, ja men jag har hittat min, liksom, mitt sätt att göra stand-up på som blir, som funkar fint för mig och uppenbarligen för de som kommer dit också. Mm.
Jag kan väl tänka, alltså min fördom är att när du nu är på turné så är det kanske inte riktigt vad det nu är, men jag antar att du kanske drar en lite annan publik än den som en vanlig stand-up-klubb gör, eller?
Ja, så det är ju inte en stand-up-föreställning, alltså det är mycket stand-up i det. Det är ju liksom säkert 40 minuter stand-up, men det är också 40 minuter som inte är stand-up alls.
Mm. Mm.
Och på samma sätt som jag liksom lockar en publik som vill se, liksom, inte stå upp komiker nog, så kommer ju ändå folk också som är en, det har ju liksom flera sagt, som var så här, ja shit, jag gick med min fru och jag trodde att det skulle vara en stand-up show och så blev det här liksom och var ballt, eller man kan ju också bli besviken om man förväntar sig höra skämt i en och en halv timme liksom. Men så att det är både och, men jag jag vet inte riktigt vad jag ska svara på frågan. Men
hade jag en sån fråga?
Nej, men frågan var kanske om jag drar en annan publik än själva...
Ja, just det. Mm.
Ja, men det blir ju så när det är så teatersittning och sånt också. Biljetterna kostar lite mer. Och...
Mm. Kul! Eller?
Kul! Ja, det är jättekul. Mm. Det är det. Mm. Verkligen. Mm. Det är liksom helt... Ja, det är mäktigt att jag får spela den så mycket. För att det också tar sån tid att göra en sån föreställning.
När jag såg dig första gången, då hade du en ganska lång rutin om Blondinbella.
Mm.
Sen var den borta nu när jag såg dig på Rival. Är den alltid borta eller kommer den igen ibland?
Den är alltid borta för att hon är liksom inte aktuell. Så att det går liksom inte riktigt att... Alltså, när det liksom är kul att skämta om en viss person är ju för att den är på tapeten då. Eller den har precis gjort någonting då som har varit jättepinsamt. Eller så här liksom. Och så liksom, ja, det var mer det. Att så här, folk är så här, vem är det nu igen? Alltså... Det blir liksom lite långsökt att ta upp, varför ska jag prata om henne liksom?
Mm.
Får det handla om någon annan istället.
Mm. Lalle.
Lalle, ja, precis. Mm. Lalle älskar jag.
Ja, men fan är inte det?
Mm. Exakt. Ja, men det, jag tror inte det finns någon på jorden som inte gillar Lalle. Det är nog så.
Nej, men vet du, jag funderade lite grann på det här med Blondinbella, för att jag gissade att du hade stekt det på en annan, av en annan anledning. Och det är ju det här klassiska med att man så här, som komiker måste sparka uppåt. För att för min känsla är att du tror att du sparkar uppåt när du sparkar på Blondinbella därför att hon är så framgångsrik och ja, har ekonomisk framgång och så vidare. Men jag tror egentligen inte att du gör det. Alltså jag tror, jag tänker att det kanske i alla fall skulle vara värt att föra en diskussion om. För att jag, för min känsla är nämligen att du står över henne i status på alla sätt och vis egentligen.
Ja, men och jag fattar vad du menar, att du känner, det sa du till mig också då.
Jo,
när
det.
Jag skämtade om att så här, ja, du sa att du gillar henne väldigt mycket och sådär. Mm. Och då kom jag ihåg att jag...
I värvet? Nej, privat. Att,
ja, på din, alltså värvet födelsedagsfest.
Ja, ah,
okay. Som var live. För då körde jag ju lite stand-up där. Då kom jag ihåg att du sa det, att du tyckte väldigt mycket om henne. Och det är mer att liksom, hon har ju gjort väldigt grova och vidriga uttalanden om feminister och om kvinnor som jag respekterar väldigt mycket. Och därför tyckte jag, och sen så här, den rutinen jag körde om henne, det är ju bara trams, det här att liksom hur hennes skrivstil ser ut, eller liksom att hon bjuder mig på kalas och att jag ska försöka förföra henne liksom, och så här, att jag ska ligga med henne och så här, försöka omvandla en moderat och där så här. Så att jag håller nog inte med om det. Men jag fattar vad du menar. Så här, det, och jag ser ju nu att det anstår mig inte att skämta om henne heller. När det, så här, om det inte finns något konkret som det fanns då. Att så här, hon ganska nyligen då hade gjort ett sånt där uttalande. Så här, feminister är så jävla äckliga och feminister är det värsta som finns. Bla bla bla. Så här. Det är klart att jag känner att det är ett, liksom, något som jag tycker att ja, men det här finns det att skämta tillbaka.
Mm. Hon var ju med i Revärvet för ja, några avsnitt sen och kom ut som feminist. Hon hade liksom kommit till insikt om...
Ja, vad kul, vad roligt.
Ja.
Ja, nej, men som sagt, det finns inte, för mig finns det ju inte något, någon anledning att skämta om henne nu. Sen är det ju fortfarande så här, om du är en person som har mycket makt och inflytande så måste du ju liksom... Det är klart att man säger fel och säger, råkar säga något man inte egentligen ibland. Men då finns ju också så här, vi komiker där för att så här, nej, så här sa du. Och, men som sagt, det är liksom ingen typ som har hört den rutinen. Och jag skulle kunna köra den fortfarande om det var så att hon var aktuell på något sätt. Och jag tror till och med att hon skulle kunna tycka att det var kul. Eftersom jag skämtar, ja, men det var ju utifrån att hon hade bjudit mig på sitt kalas. Men hon tycker inte om feminister. Och det är en rolig premiss. Jag gillar inte dig, men jag bjuder dig på mitt kalas. Så att det finns liksom inget riktigt över- och underläge där riktigt.
Nej, det är väl sant. Ja.
Men jag fattar vad du menar, absolut. Och det är liksom, och det är också så här, jag har stekt den för att den inte är aktuell, helt enkelt.
Mm. Du nämnde det här med att du fyller 30 i höst. Har du några liksom starka känslor kring det?
Nej, inte kring själva, det kanske jag får då, det vet jag inte. Men jag har haft det, alltså det har hänt någonting de senaste åren som alla som har varit äldre än mig har sagt kommer hända. Och jag har varit så här, yeah, whatever dude, liksom. Och tyckt att så här, oh, gud vad det där låter abstrakt eller flummigt. Men jag har blivit vuxen de senaste åren på ett sätt som jag inte har varit innan. Även om jag har varit liksom en mogen 22-åring och en mogen 25-åring och 26-åring, så är det fortfarande så här, det är något som händer liksom. Jag tror att släppa taget liksom om att man tillhör sin familj på ett annat sätt som man har gjort innan. Att, så här, att jag har liksom varit mammas dotter så himla länge och mina bröders syster. Nu någonstans så liksom är inte det min största identitet, utan nu är det liksom kanske vad jag ska producera eller vad jag ska bli liksom. Eller att man blir en egen ö plötsligt. Det lät flummigt, jag kan inte riktigt förklara.
Är det folk som är äldre än du har sagt till dig? Du kommer vara en egen ö.
Nej, så har de inte sagt. De har sagt så här, ja, du vet, du kan inte hålla på så här, vara vaken hela natten och sen gå och jobba som du kan nu. Du kommer bli mycket mer bakfull och ful kommer du bli. Och oj, oj, du vet, det händer så mycket med kroppen efter 25 och så här.
Efter 25, vilka jävla jävlar. Alltså, det är möjligen efter 40, det kan jag gå med på. Men...
Ja, men alltså, jag fattar ju vad de menar när de så här, liksom, det är väl lite, det, jag kan ju se på någon som är så här 22 nu, som är så här, åh, shit, jag är asbakis, liksom att man så här, och gud, jag skulle liksom inte, det är klart det händer ibland då och då, men att jag går jättegärna och lägger mig på kvällen om jag ska jobba dagen efter. Det finns inte så här, åh herregud, vad händer ikväll? Liksom, den är bara, det, jag kanske gifter sig aldrig vatten sån. Men jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Jag tror att jag har blivit mer vuxen bara. Tråkigare kanske.
Men är det verkligen det? Jag tycker du verkar... Jag som har träffat dig lite genom åren, jag tycker du verkar, jag tycker du tvärtom, eller inte, jag säger inte att du var tråkig för. Jag säger bara att du verkar så mycket mer, alltså du verkar harmonisk.
Ja, vad trevligt. Men det kanske är den bra sidan med att bli vuxen. Att jag, det blir jag ju också. Jag blir mer harmonisk och trygg i mig själv. Och det är väldigt skönt. Jag tycker inte att det är jobbigt på så sätt, men det är bara så speciellt att så här, det här är en ny slags vuxenhet och en ny slags mognad att faktiskt... Ja, men jag kan se lite ibland på så här, även de jämnåriga som fast de kanske inte har varit liksom på tv lika länge eller så här, att man bara, den där trilla in en halvtimme för sent och vara så här, hoppsan och inte ha koll liksom, och inte ha med sig ditten och datten grejen liksom, att jag känner så här, väx upp. Mm. Det är den tråkiga sidan, men så kanske den bra sidan är att jag blir lite harmonisk.
Håller du på med någon träning?
Mm.
Vilken form?
Yoga. Nej, jag skojar. Det är inget fel på att hålla på med yoga. Men jag styrketränar.
Härligt.
Ja, det är nice. Och sen är jag inte så här att jag liksom vill hetsa om det så mycket. För att jag tycker att ett större problem är ätstörda tjejer. Och därför vill jag veta att det är många tjejer som följer mig. Jag vill inte hetsa dem till att så här, träna. De behöver inte det. Men det är klart att det får mig att må bättre. Jag sen tycker jag inte att det är kul. Det kan jag faktiskt inte påstå.
Går du själv till gymmet och lyfter olika saker?
Jag har en PT som säger åt mig vad jag ska göra, vilket är jätteskönt. Det funkar superbra på mig som är så här otålig och jag vill att det blir svart och sen kommer jag ut en timme senare jättesvettig liksom, och har endorfinkickar. Och så har jag liksom inte riktigt tagit ansvar för det själv. Jag utför ju allting, men han har bestämt och satt upp ett program. Och...
Mm. Hur är du med liksom, din kalender? Alltså, är du duktig på att jobba med den så att du mår bra av den?
Ja, jag måste ju göra det. För annars så kommer jag inte ihåg vad som ska hända och så.
Mm.
Så att den är hela tiden synkad med liksom allt jobb jag ska göra och en agent som hjälper mig att få den att funka.
Men är du duktig på att, liksom, att den innehåller lagom mycket saker?
Ja, men det blir jag också duktigare på. Det, något som jag lärt mig senaste åren också, det är att så här, jobba mindre och ta mer betalt. Det har också varit en sån där duktig flickakomplex som även om jag är liksom råfeminist så har jag ju såklart haft det också. Att jag så här... Ja, men jag ska bara liksom, jag ska jobba ideellt, jag ska göra så himla mycket fina saker och alla bra grejer som är bra för vad det ska jag göra så här. Men jag går ju in i väggen då. Jag måste ju också så här, kunna vara ledig eller kunna säga nej till att så här, nej, jag kan inte föreläsa gratis 5 gånger i månaden liksom. Det går inte. Så att jag lägger in ledigt. Mm. Gör jag.
Jag såg att du var med i någon sån här jaktmagasin nu, härom sistens. Någon av de stora. Big Game kanske?
Ja, så heter den.
Ja. Varför var det?
Därför jag har fått frågan från andra jakttidningar, men den här är liksom snygg. Den är snygg på riktigt. Det är en ball, cool tidning. De gör snygga reportage. Det är duktiga människor som jobbar där, alltså fotografer och journalister. Så då kände jag att jo, men det här vill jag göra. Och han som intervjuar mig och då är chefredaktör för tidningen. Vi liksom jagar på riktigt. Och därför var det så här, det ingick liksom jakt. Och det säger jag inte nej till. Så att, det var liksom jättekul att göra det reportaget. Annars hade jag inte gjort det.
Nej. Vad gör jakten för dig?
Ja, förutom då träning så är jakten, alltså den fyller liksom lite samma funktion. Att, alltså jag, det är enda gången jag liksom inte tänker på någonting annat. Jag är så fokuserad och jag är bara liksom där och då och tänker inte på jobb. Det är bara så här när jag jagar eller tränar som jag inte, jag hinner inte liksom tänka på jobb. Det får inte plats för att man gör fysiska saker eller liksom koncentrerar sig på något annat.
Gör det sån där jakt när man sitter i ett torn och i 8 timmar och väntar på att det ska komma gris och så?
Det finns egentligen ingen jaktform där man sitter i torn i 8 timmar. Men okay. Jag gör sådana jakter också där jag sitter i torn. Men jag gör också jakt när jag liksom, man är ute och går. Eller, men i själva tornet sitter man ju inte mer än liksom, 2 timmar åt gången. Och det är ju hela tiden liksom jaktradio på så du hör att så här, nu har vi släppt hundarna här. Liksom, nu är de på väg och pass på, här kommer liksom. Så det är hela tiden spännande.
Aha, okej. Okay. Jag trodde att när man låg i ett sånt där torn som man ser ibland längs med vägen, då trodde jag att man bara på späck låg där.
Jag har nog sagt också, trott det liksom, men det tror jag är fördomen att det ser ut så. Men det är ju superarrangerat, jakterna. Så att det är ju liksom, när det är som sån drevjakt, då är det ju liksom folk som går med hund. Det är hundförare och sen har vi då passkyttarna. Så att vi är flera stycken som sitter i olika torn och vet att i det här lilla området då, den såten, så liksom släpper vi hundarna här och då kommer vi trycka djuren mot de här passen.
Okej.
Okay. Mm. Så det är liksom action hela tiden.
Jag tyckte att det var så otroligt häftigt att höra Lotta Lundgren prata om när hon sköt ett djur för första gången. Vad som hände i hennes hjärna då. Mm. Har du skjutit ett djur?
Ja, jag har skjutit 4 djur.
Okej. Okay.
Och jag kommer ihåg varenda djur jag skjutit jättestarkt. Ja, det är speciellt. Och jag kommer ihåg innan, när jag hade tagit examen och hade varit på jakt, så här, men jag hade aldrig skjutit ett djur, så visste jag inte hur det skulle kännas. Om jag skulle känna så här, åh, vad hemskt, vilken hemsk upplevelse, vad jobbigt, så skulle jag inte göra det igen. Sen så har jag träffat människor efter som alltså för så här, det har inte blivit lättare att skjuta, att döda ett djur.
Det blir inte det.
Nej, jag tycker inte att det är det. Jag tycker att så här, det finns, alltså jag kan ju se att det är ett vackrare sätt för djuret att dö på än att liksom än att jag konsumerar ett djur som är liksom som jag har köpt i butik. Liksom, att det är, jag ser ju det.
Mm, en ko som är slaktad med slaktmask och liksom, ja.
Precis, ja. Och liksom, så, men det var en väldigt fin upplevelse, min första upplevelse, för jag sköt, det var liksom perfekt skott, den dog direkt, och det var på en ö där det finns liksom 5000 kronhjortar och inte ens 200 människor, så att det var liksom, det kändes som att det inte kostade, men det var vackert på något sätt liksom, och liksom jättehäftigt att det fick bli fint, men säg att jag hade så här skadeskjutit den och sett den lida, då hade ju det varit en hemsk första upplevelse. Mm.
Och de andra 3 har du också satt på första skottet?
Det är en som jag inte har satt som har dött direkt. Och det var jättejobbigt. Och alla som jagar säger att du kommer inte kunna sätta perfekta skott hela tiden. Du måste också så här, våga skjuta. Och liksom, ibland så är det bara något som händer. Alltså, det är ju så här, du vet, kan slå in en kvist, vad som helst. Som gör att man inte så brutalskadeskjuter som man skjuter i benet. Men liksom, det är inte ett perfekt skott så att det tar lite tid för djuret att dö. Mm. Och det är jobbigt. Och jag pratade med bland annat då han som har den här bigger. Han jagar ju hur mycket som helst. Han säger att det blir jobbigare med åren. Tvärtom så... Det blir jobbigare och jobbigare.
Men kan du beskriva på vilket sätt det är jobbigt då? För jag antar att det å ena sidan är något slags... Jag ska inte lägga ord i munnen på det. Vad är det för känslor?
Nej, men då, när det är, så länge det är så här som jag ser att okej, nu är vi ute och jagar gris. Det finns för, vi måste skjuta de här grisarna. Det är för mycket gris och de produceras liksom, massproducerar sig själva. Liksom. Då blir det inte lika sorgligt, men... Man ser ett vackert djur som man vet att okej, okay, det kommer troligtvis bara ätas lite grann på dig, men vi ska ändå skjuta dig för att det finns för många, och så känns det både och. Sen är det ju, det är en så här, Ja, men jag vet, jag kan inte beskriva det riktigt. Det är liksom det är ju liksom både och när det är ett så vackert djur. Alltså grisen är, det är så sjukt att det är så. Men grisen är inte liksom vacker på samma sätt som jag sköt ju en red stag heter det i Skottland. Det är alltså Skottlands kronhjort. Och det var liksom den var så vacker. Alltså så här 13 taggar och bara hur vacker som helst. Och den blev jag ju helt så här, jag måste ha den hemma, jag måste äta den, men jag måste också ha den här trofén hemma, för det är så här för vackert för att bara så här, det kan man inte bara slänga, klart man vill ha det. Men att det också känns så här, jag tog bort ett vackert djur liksom. Mm. Men sen är det ju så här med dem också, det är inte så att när de är så där stora, alltså när de går, när det heter att de går på retur, att de har blivit så stora de kan bli liksom, då lever de ju ändå inte så mycket längre till liksom. Men vad fan, det är komplett. Jag tänker att det är fint. Jag tänker så här, alla jägare som känner så är bättre jägare än de som inte känner så. Och att det är vi som ska vara och jaga i skogen som känner att det är komplext. Och som, där det liksom, varenda djur jag har skjutit har jag ju skurit upp själv, tagit ut inälvorna på och varit med och liksom dragit bort huden. Och liksom, jag har gjort det där skitjobbet också. Så att det känns, och det vill jag fortsätta göra, för att göra det gör att man tänker verkligen efter innan man skjuter.
Och nu har du 13 taggen på väggen hemma?
Nej, den är på väg från Skottland. Det har tagit så här ett år för dem att göra den. Okay. Men det är okej. Okay.
Behåller du liksom fejan och det?
Jag behåller hela, ditt bogmontage.
Vad betyder det?
Det betyder att det är alltså huvudet och liksom fram till själva bogen. Så att det är så, okay. Som ett, du vet, när liksom halsen och huvudet sticker ut.
Det låter svindyrt.
Det är ganska dyrt, men inte så dyrt som man tror. Ofta så tror folk att det är liksom,
12 000 spänn.
Ja, typ så kostar det. Och det är ju dyrt, men det är också, det är typ världens, alltså jag har liksom aldrig sett det så vackert djur i hela mitt liv liksom. Det är bara så här, det är klart den ska kosta. Det är ju jävligt svårt att stoppa upp djur. Det finns ju bara en i Sverige som gör det.
Aha, okay. Mm.
Eller en i Stockholm.
Jag brukar ställa den lite öppna frågan så här, vad du vet om din framtid. Så jag gör väl det nu också. Vad vet du om din framtid?
Det jag vet är att jag kommer att göra regidebut.
Aha.
Och sen vet jag inte exakt när detta blir. Men jag har skrivit ett eget barnprogram.
Okej.
Okay. Som jag då ska regissera och göra. Så det vet jag i alla fall att jag kommer göra.
Vad roligt. För SVT?
Ja.
Mm. Men
det är bara det som jag vet kommer bli av.
Okay.
Sen allt det här med liksom roman och fortsätta med föreställning och så här, det vet jag ju faktiskt inte.
Men det är bara de grejerna du vet?
Mm.
Inte någon så här sunny stand-up eller skit i sommar?
Jo, i sommar ska vi göra Badjävlar. Vi slog ju ihop turnéerna.
Okej. Okay.
För det först var det Sunny Standup och Badjävlar, och det var liksom, vi konkurrerade lite med varandra i onödan. Och nu är den ihopslagen. Så att, och heter Badjävlar.
Mm. Och det är du och 13 killar?
Ungefär så, fast det kommer nog vara, det har varit lite bättre med tjejer på senaste tiden. Sunny Standup har alltid haft med tjejer, men Badjävlar har inte haft det på samma sätt. De har haft andra komiker, men nu är det i alla fall, ska det nog vara några stycken.
Mm. Jobbar du med något slags mål?
Vilken så här, eller gör man inte alltid det? Eller vad tänker du?
Ja, det är inte så säker på. Jag tror att många känner nog att de är... Eller jag vet att jag gjorde det i alla fall i 15-20 år av mitt liv. När man bara är reaktiv. Alltså det vill säga att man hoppas på att någon ska skicka en i rätt riktning. Och man bestämmer inte själv.
Jo, men jag känner nog mig ganska så här styrd av att alltid ha mål. Eller i alla fall en bild av hur göttigt det ska bli när jag har presterat det som jag är på väg att göra eller så.
Och vad är det? Vet du några sådana?
Ja, men jag har ju liksom med barnprogrammet har det ju varit länge att så här, jag har velat regissera och jag har velat regissera något med barn länge. Och nu är det konkret liksom att jag ska få, att jag har liksom skrivit en egen idé. Och fått sälja in den och det känns jätteballt.
Ja.
Och sen är ju, fortsätter ju målet med att det ska bli jättebra, att alla unga ska älska programmet. Och
Är det ski någonting du har tänkt länge att du vill till?
Ja, det har det varit. Ända sedan jag var tonåring. Sen har jag liksom mest regisserat mina egna grejer. Och sen är det så här, de är rädda på SVT. Ja, gud, ska hon så feminista ner allting nu? Och liksom, oh, herregud, henne kan vi inte ta in. Och, fast de hade kunnat tänka på mig som avsnittsregissör till massa olika produktioner. Vi får se.
Mm. Fan vad fett. Grattis.
Ja, tack.
Ja. Vi pratade lite grann om så här konsumtion senast. Men det känns som att du bor ju liksom kvar i samma tvåa som Thomas Ledin skulle ha sagt. Och sådär. Alltså, det känns inte som att du är så. Är du någon... Alltså, du köpte dyra knivar, berättade du då. Liksom. Men,
ja,
nu har du skaffat en svindyr hobby för sig sen dess.
Det har jag gjort med, att med jakten, ja.
Mm.
Jo, men jag tycker om att konsumera. Men jag gör det i form av så här, jag liksom, på turné nu till exempel, då är liksom jag och min tekniker Tobbe liksom käkar ju så här snuskigt flådigt efter varje gig. Alltså det är liksom, det ska vara den godaste. Det är så här, vilken är den bästa restaurangen här? Liksom. Ja, men då åker vi dit och så käkar vi för massa pengar. Det är ju till exempel en grej. Men nej, jag har liksom inte bytt klasstillhörighet, har jag inte gjort. Jag älskar min tvåa i Traneberg. Jag tycker liksom att det är den finaste platsen på jorden.
Och du ska inte köpa liksom en gård i Sörmland då?
Nej tack. Nej. Jag vill inte ha en gård. Det är någon gång sen kanske om i framtiden att jag tänker att när jag ska slå ihop bo med någon, att vi kanske skaffar något riktigt stort och mäktigt. Men inte nu. Det är ju jättehärligt att få ha min... Jag behöver inte större heller.
Hörru, vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar att man ska testa och göra en kycklingmarinad på julmust.
Aha. Spännande.
Mm. Det är jättegott.
Bara julmust?
Nej, som liksom bas, alltså som vätskebas.
Och sen har man lite vitlök och kryddor och...
Ganska mycket av massa chilipasta och kanske tomatpuré och kanske något liksom sött honung eller så. Men som bas.
Mm.
Det är liksom, det är det som jag bara går och tänker på hela dagarna. Är liksom så här, vad ska jag laga härnäst? Vad ska jag äta härnäst? När jag inte är på turné, så att säga.
Vet du, jag hade tänkt att jag skulle lansera en ny punkt där jag köpte en present till dig och så fick du reagera på den. Men nu blir ju det momentet hypotetiskt eftersom jag
hann glömma bort det. Du inte har någon present?
Nej, precis. Jag hann glömma bort att jag skulle göra det. Men vet
Gud, vad besviken man blir. Man tror att man ska få en present, sen får man inte det.
Jag kan titta förbi med själva presenten en annan dag.
Så berättar redan skedd.
Ja, men jag berättar vad det hade varit.
Ja.
Det hade varit en riktig sån här, du vet, med en gastub och sen en sån brännare helt enkelt.
Mm.
I förhoppningen att du inte hade en sån redan.
Har inte en sån, hade blivit jätteglad.
Ja, jag misstänkte det.
Ja, men...
Vad ska du göra med den?
En grej som jag... när man plockar fjädrar av fågel så behöver man brännare för att bränna bort det sista luddet liksom, som finns. Det är en grej. Och sen crème brûlée.
Mm.
Och sen också bara tuffa sig på stan. Och bara spruta eld liksom.
Tända sig åt folk.
Ja, oh, vad kul. Mm. Kan jag låna tändare? Ja, jag har den här. Det var tufft.
Jag har ju en sån. Och igår när jag stod och brände av någonting med den så tänkte jag just på dig. Fan, vad dum jag är som inte ger bort en sån här, tänkte jag till Nord. Det hade blivit ett kul inslag.
Ja, det är också lite tufft att bränna lite. Liksom, att det blir så här, det är snyggt. Det blir snyggt. När det är, jag gillar ju stekyta. Alltså.
Jag kommer att korrigera detta och leverera en brännare till dig, Nord. Vem tycker du att jag ska revärva?
Jag vet ju faktiskt inte av vilka alla som du har, men Annika Lantz, har du redan revärvat henne?
Nej. Men hon har varit här och jag tycker så himla mycket om henne.
Ja, och jag vet att du gör det och jag tycker också jättemycket om henne. Och det är ju många som gör det. Så att dels har hon ju liksom gjort massa roliga grejer sedan dess, men också varit med om en... Ja. Sjukdom och liksom, jag skulle gärna lyssna på det.
Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit igen.
Tack själv.
Nor eller Faj, och vill du lyssna på hela förra snacket så är det avsnitt 29. Hennes föreställning En komisk depression reser hon land och rike med just nu, så haffa biljetter på nätet. Ja, kära du, apropå gamla samtal så var det igår 5 år sedan det första Värvet kom ut. Över 300 avsnitt senare, allt som allt med Värvet International och extra episoder och sådär. Så senare så är jag fortfarande helt rusig av glädje att jag får ha det här som jobb. Det är så sjukt roligt, tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Utan dig hade det liksom aldrig gått. Och nästa vecka, hörru, så kommer den före detta vdn och mediapampen, numera heltidsförfattaren Jonas Bonnier. Och jag vågar lova att hans kommande roman blir en internationell succé i paritet med Stieg Larsson. Eller jag vågar inte lova det, men jag tror det. Och vill du veta varför? Ja, då får du lyssna om en vecka. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.